Podplay.
Ja, då säger vi hjärtligt välkomna till Hockeypuls podcast och den här hypotetiska hörnan som jag har byggt upp. Och den här veckan placerar jag in Robert Olsson, Skellefteås tränare där. Robban, hur känns det att sitta här och vänta in mina frågeställningar?
Det känns spännande. Det ska bli kul att höra vad du har kommit med. Så att, det blir spännande.
Du har bytt Djurgården mot Skellefteå. Hur känns det att andas in den här friska, lätta, norrländska luften?
Nej, men det känns bra. Det känns verkligen friskt och fräscht. Det känns bra så här långt, får jag säga. Absolut.
Här kommer en tvåäggad fråga innan vi kastar in oss i det hypotetiska vattnet. Ganska stor sådan också. Vad känner du att Skellefteå som förening kan lära dig? Och vad tror du att Skellefteå kan dra för nytta av ditt ledarskap, dina erfarenheter och dina egenskaper?
Ja, men det Skellefteå kan lära mig är nog ganska mycket. Nu måste jag också titta på att de senaste 13 åren kanske under de senaste 10 åren i alla fall, att de har varit en av Sveriges bästa föreningar och ett lag som alltid har varit med där uppe i toppen. De har ju inte vunnit varje år, men man har ju varit med och kanske haft möjligheten att vinna nästan alla flesta säsonger när man har spelat där de senaste 10-13 åren. Så att här finns ju bra saker som har gjorts över tid och väldigt bra välmående förening med bra människor där det ändå finns en kultur till att både spela i ishockey, att vilja träna för att bli bättre och också en drivkraft till att vinna. Så det är väl det jag liksom upptäckt och känt här. Om jag skulle liksom zooma ut vad jag känt på den här månaden jag jobbar här, så är det framförallt det.
Just det. Jag tycker ju att det här är en av de mest spännande tränarrekryteringarna på bra länge i SHL. När de sålde in Skellefteå-konceptet, var liksom, ja, Robin, nu ska du komma upp hit och du ska ta guld med oss, det första sedan 2014.
Jag vet inte riktigt hur de sålde in dem. Vi hade ju ett möte där med Erik Forsell och Niklas Lundqvist där de kom ner och träffade mig i Stockholm och egentligen målade upp sin bild vad de ville att föreningen skulle ta vägen och egentligen också var de var på väg, för att de var ju topplag i fjol och hade ju liksom börjat få hem lite killar, både Melke Karlsson och Per Lindholm, samtidigt som kärnan fanns kvar i Oskar Möller, Joakim Lindström och så vidare med flera där. Så att de kände ju att nu börjar det liksom verkligen bli SM-guldklass på truppbygget. Spelidén tyckte de själva att den liksom satt, och nu börjar de också få truppbygget, så att det är klart att det kittlar.
Nu kan jag faktiskt inte hålla mig längre. Nu är det dags, tycker jag, att vi kastar oss in i de här hypotetiska, presumtiva frågorna. Är du redo?
Jag är redo, kör.
Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden. Vem väljer du?
Landeskog.
Och varför?
Ja, men för mig är han, av de svenska killarna jag haft, kaptenernas kapten, han är en otrolig vinnarskalle, en otrolig ledare. Sen är han ganska bra på ishockey också, kan jag tycka. Så jag skulle ta Gabbe. Jag tycker att han är en grym människa, en grym ledare och en bra hockeyspelare. Så att alla lag behöver en här före, och det är han. Två skulle jag ju addera dit, Dreisaitl, och tre McDavid i någon form av kombo.
Ändå mäktigt att Landeskog går före de två bjärsarna, måste jag säga. Och Skellefteå skulle må ganska bra av Landeskogs, vad ska man säga, kompletta spel. Så upplever jag honom i alla fall. Det är egentligen inte någonting han är dålig på, Landeskog.
Nej, det är han inte. Det är möjligtvis att han inte gör de här ögonfallande snurrfinten och sådana saker. Han är ju mer funktionell i sitt sätt att spela ishockey, men gör ju det på ett oerhört bra sätt och på ett smart sätt. Så att Jag har svårt att se några svagheter med Gabriels ishockeyspel. Möjligtvis att han är liksom bra på mycket och inte extremt bra på en sak, utan han är bra på mycket kanske. Och det kanske är, om man tänker på några så här NHL-stjärnorna, så kanske de många gånger kanske är extremt bra på kanske en, två saker. Men Gabriel är ju bra på många saker, vilket är en väldigt bra styrka.
Du råkar av en slump höra flera spelare kritisera din ledarstil. Hur agerar du?
Ja, ett måste jag ju då lyssna in vad det är som de tycker är, som görs fel, eller vad det är som har gått fel. Då måste man ju lyssna in och se vad det är och ta till sig det. Två, så måste jag ju försöka ändra på det som då är fel. Det är nog dumt för mig att stå och köra huvudet in i väggen och tycka att det jag bara gör, att det är det bästa, utan jag måste ju vara lyhörd och lyssna in. Så att ett måste jag lyssna in, två måste jag någonstans analysera vilken förändring som behövs göras och så försöka göra det.
Plockar du in de här spelarna individuellt först för att höra deras syn, eller vill du ta in dem i grupp och höra hur de liksom gemensamt tycker att du sköter ditt jobb?
Oj, nej, men jag tror att i den dagliga driften av en ishockeyförening och de människorna som finns här, så är det mitt jobb att bygga en relation med mina spelare. Ett som människor, två som spelare, kan jag tycka att jag måste ju börja den ändan. Så att ofta så när man börjar som coach i en förening, så försöker jag ett, lära känna människan och deras liksom, ja, hela livssituation. Två, så försöker jag börja närma mig spelaren. Så att jag måste nog sätta mig ner ett med människan och ta reda på vad de egentligen tycker att jag har gått fel. Och sen måste man ju också någonstans samla ett spelarråd, så att de kanske också känner sig lite brother in arms, lite starkare, och vågar uttrycka det de egentligen tycker också. Det gör ju, människor har ju kanske en tendens att i grupp kanske bli lite starkare, och då kan de behöva hjälpa varandra för att uttrycka sig.
Men i din position, det måste vara en balansgång det där, att våga tro på sin linje och köra den fullt ut och samtidigt vara lyhörd för kritik, men ändå inte kanske vika av för mycket från det man tror på.
Nej, men precis. Det jag tror på det är att man behöver, fast övertygelse, att man behöver en grupp som går ihop och sluter sig tillsammans, och sen två, man behöver en spelidé som alla någonstans respekterar och följer. Sen tre, som jag kan uppfatta ibland att killarna vill ofta komma in, det är ju någon form av variation i spelet. Ja, men kan det inte vara lite bra om vi just i den här matchserien tänker så här? Alltså, oftast får man ju försöka variera lite mer när man möter ett lag i bästa av sju, och det är väl där jag tror många spelare kan känna att om man bara kör samma sak, så kan de tycka att man blir lite lättläst. De brukar oftast vilja få in lite variationer i olika tekningsvarianter och vad det nu vara, och det behöver man vara lyhörd kring det. Men är det fel på mig som coach, då måste jag ju verkligen ta och fundera på vad är det jag gör.
En sponsor är villig att gå in med 5 miljoner kronor i Skellefteå AIK. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvalitet nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?
Ja, det är första femman på hand, kan jag tycka.
Direkt, va?
Ja.
PP också.
Nej, det fungerar inte så. Man är klart att det hade varit intressant, men det fungerar inte så. Så att, tack, men nej tack.
Det kanske är en fråga högre upp i föreningen också, för sportchef och klubbdirektör och styrelse, gissar jag, innan det når dig, va?
Ja, det stoppas ju där såklart, men det är klart att det skulle inte fungera. Men det är en jätteintressant fråga, och jag var ju med en gång i juniorlandslag när vi mötte ryssarna. Jag vet inte om det var på 18 i någon sån här Fyrnationers turnering, där det faktiskt var en tveksam insats från en av de ryska spelarna. Det var inte så att det var första gången jag spelade hockey, men det kändes ändå ganska tydligt att han inte hörde hemma i det ryska laget. Men då när man fick fråga runt, så fick man ändå uppfattningen av att här var det liksom en förälder med väldigt mycket pengar som hade sett till att han hade en plats i det laget. Så att, ja, men ja. Ja,
det händer ju lite överallt i sportens värld. Nu vet inte jag hur mycket F1 du tittar, men Haas, det Formel 1-teamet, har ju plockat in Nikita Mazepin, som bevisligen under den här säsongen har visat sig vara en inte tillräckligt bra förare för Formel 1. Men då har han ju en väldigt rik pappa som har räddat Haas-teamet. Så det verkar ju ändå finnas, men kanske inte i ishockeyns värld på samma sätt.
Nej, jag hoppas inte att det finns i ishockeyns värld, så att säga. Men Jag tror inte på den högsta nivån i alla fall, vad jag vet om. Så att vi borde vara befriade från det. Jag tror att det blir ohållbar situation också över tid. Så att jag kan inte se att det ska kunna finnas ishockey i Sverige. Men F1 kanske är annorlunda.
Du får chansen att gå tillbaka i din tränarkarriär och förändra ett beslut. Vilket?
Jag kan väl ångra vet jag inte, men jag kan lära mig. Första året jag var, det var på J20-landslaget och vi spelade ett junior-VM i Buffalo. Av någon anledning så tyckte Roger att jag var en väldigt bra backtränare.
Okay. Rönnberg ska vi säga också för alla lyssnare.
Ja, Roger Rönnberg där. Han tyckte att jag var en väldigt bra backtränare, medan jag kan väl tycka att jag hade en större fallenhet för forwards och powerplay, vilket jag sedermera började jobba mer mot. Men det JVM:et så var jag väldigt intresserad av bara offensiva backar, kan jag tycka. Att det var en övervikt till de offensiva backarna, och det kan jag väl tycka att det, när jag ser tillbaka till den turneringen, att åka ut i semifinal mot Ryssland, kanske med det laget som både jag och Roger kände att vi hade där, det hade jag väl önskat att på något vis att vi hade tagit ryssarna i semifinalen för att spela en final. Så där finns det ändå någonting jag ångrar, liksom kanske hur jag valde att matcha backarna i den matchen, eller liksom hur det blev. För jag tror både jag och Roger kände att vi hade chansen att vinna redan i Buffalo med det laget vi hade. Nu gick det ju bra året efter i Calgary, men där finns det så här, någonstans fasande, där hade jag kunnat gjort bättre på något vis, eller matchat bättre. Just vi mötte ryssarna i semifinalen och fick en ganska tuff öppning och låg under tidigt, men hittat sätt in i matchen och fick det till både sudden och overtime och eller straffar, men inte förlorade straffar. Men där känner jag väl att där finns det säkert något beslut som jag hade velat gjort annorlunda.
En spelare filmar till sig en utvisning som leder till ett powerplay där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?
Jag hoppas det. Jag tycker att det är fel sätt att spela ishockey. Och det är väl någonting som jag tror är en risk att det blir mer av är redan nu och kanske framöver, att det finns en större grad av förstärkning nu mer i socken. Så att jag hoppas verkligen att jag konfronterar och säger att det inte är okej. Det är inget vi som klubb vill stå för, det är ingenting som jag som ledare vill stå för, det är ingenting som du som spelare bör ha runt omkring det heller. Så över här och nu kanske det är jättekul att vi har vunnit en hockeymatch, men över tid så kommer du bli stämplad som en filmare, och klubben också kommer vara stämplad för lite för det. Så det är ingenting jag vill ha runt omkring, så att, det är klart jag börjar konfrontera det.
Den där bilden delar jag ju, att på senare år så har förstärkningar blivit mer frekvent, och jag tycker att man kan göra skillnad på förstärkningar och filmningar. Nu vet jag att min kollega Sanne Lindström inte håller med om det, men Robban, varför tror du att vi ser den här trenden då, som du uppenbarligen ser?
Ja, men det är nog i det stort ett helt annat liksom förhållningssätt till det än vad det kanske var tidigare liksom, i de flesta idrotter, att det är mer okej att göra det om man tittar på idrotten i stort, inte bara våran sport utan i det stora hela, och att det är mer okej. Så att det är nog inte enkom bara i socken, utan jag kan se det att det är lite, man gör allt för att vinna på felaktigt sätt ibland, kan jag tycka. Man gör inte allt för att vinna alltid på ett fair sätt, utan man gör det kanske på ett felaktigt sätt, och det är väl där jag tycker att man kan se i andra idrotter likadant och kanske fler ställen än så också. Så att jag ska inte bara säga att det är våran sport, utan det jag ser det lite överallt, att man fuskar helt enkelt lite för att vinna. Och det kan jag tycka man kan göra när det gäller att göra det liksom, på något vis finns det ändå en grad av fair, men när man gör det så där så känns det inte fair, och då blir det liksom en ganska dålig smak i munnen.
Svenska ishockeyförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Vad svarar du?
Okej. De ringer mig också som en serieläggare. Nej, men det är klart att jag kan rita om det. Sen kan jag inte säga att jag kommer rita om det till en bättre modell än vad som är. Men jag tyckte ju att det var väldigt spännande att följa att följa det tidigare när det liksom ändå blev ett lag som kom kanske uppifrån som hade ett väldigt dåligt kollektiv självförtroende och var väldigt stukade, och så kom det ett fullpumpat hockeyallsvenskt lag som var liksom redo med all optimism och all tro och redo att verkligen ta sig an det här SHL-laget som var stukat. Så jag tyckte den modellen var väldigt intressant och det blev härliga matcher, och jag tror ändå att det gick upp ett lag mer eller mindre varje år. Fast det skiljer ganska mycket lönebudgetar mellan det här SHL-laget.
Jag tror det var minst ett lag varje år sedan 2009, fram tills det skrotades till den här säsongen då.
Ja, så att jag hade nog tittat på det, så att säga. Det, för jag tyckte att det var en ekonomiskt orättvisa, men det var nästan en sportslig fördel att komma underifrån med all tro och all självförtroende. Så jag hade nog försökt att rita om det mer mot hur det var faktiskt.
Jaha, en återgång till det gamla här alltså. Men det kan jag hålla med om, för nu bevakar det många av de serierna mellan, ja, det var ju Leksand, Mora, Modo, Leksand, Timrå, Karlskrona, Oskarshamn, Timrå, och det finns ju många minnesvärda duster där, och många gånger kittlade ju de faktiskt mer än SM-spelet, ska jag villig och erkänna. Men Robin, ser du det som att det kan få vara ett lag som går direkt upp och att det sedan sker ett kval mellan ett SHL-lag och ett hockeyallsvenskt, eller alltså vill du ha låsta platser så att säga, eller ska det vara en, två varje säsong som man har möjlighet att gå upp?
Ja, det är ett, ska det vara öppet uppåt, och två, så skulle jag nog ändå välja den modellen som var att det inte behöver vara så att man går upp bara för att man nu, för jag skulle ändå låta på något vis de tävla om det mot det här stukade SHL-laget, för det blir oerhört intressant med psykologin kring de matcherna. Så nej, jag skulle nog välja den modellen som var faktiskt.
En spelare producerar poäng match efter match, men åker samtidigt på personliga straffar, abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren?
Oj, det känns som jag har en tudelad känsla kring det. Det är klart att jag är glad att han hjälper laget att göra poäng och att han gör mål och det. Två, är jag ju missnöjd med att han tar de här som drabbar laget, åt andra sidan abuse of officials. Så att det blir någon tudelad. Det är klart att det här behöver man ju komma åt. Jag kan känna igen den här situationen med någon spelare jag haft också. Så att,
vem kan det vara?
Nej, men jag kan känna igen det. Hela sidan hjälper han laget så otroligt mycket. Och sen två, så blir det också lite pyspunkar när abuse of officials. Så att det är någonting som man behöver komma åt och försöker komma åt som ledare. Samtidigt vet jag att den typ av spelare oftast ligger på gränsen alltså ligger på äggen och har det otroliga påslaget, och då är det oftast när de tävlar så åker domarna in och blir deras, vad ska man säga, nästan fiende i deras sätt att tävla, för de vill vinna så mycket. Så att det är skör balansgång för den här typen av spelare, kan jag tycka. Men det är klart att det inte hjälper laget att abuse officials, så att det är någonting man vill ha med.
Du säger det att du vill strypa det här beteendet, för över tid så kan ju inte det här vara hållbart, och då är ju frågan hur länge kan det här få pågå innan det liksom börjar smitta av sig på andra och att det faktiskt påverkar laget i en negativ bemärkelse.
Men det påverkar ju laget i en negativ bemärkelse, så är det ju. Du får ju, ja, antingen så får du ju spela 4-5 i 2 minuter. Sen kan det ju vara så att spelaren i fråga sitter där borta i 12 minuter totalt eller någonting. Det är ju lite olika. Men det blir ju nackdel för laget. En av de bästa spelarna, vi var inne på att det var en av de som gjorde mest poäng, att en av de bästa spelarna inte är tillgänglig. Det är klart att det är en nackdel. Sen är ju gruppenergin tappas ju där också. Det är klart att det är viktigt som ledare att ta upp det både med gruppen och med spelaren i fråga. Så är det.
Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär. Vad skulle du göra annorlunda?
Ja, men det där var en bra fråga, och den är en sak jag funderar på. Nej, men jag hade valt, jag behöver inte vara 15, jag hade valt att gå på college. Jag var inte tillräckligt bra på ishockey, men jag var ändå okej, så jag tror att jag hade kunnat räcka till att få en collegeutbildning. Det hade jag velat gjort så där i efterhand. Det hade jag absolut velat ha gjort, och provat den amerikanska kulturen kring college. Jag tycker att den lockar när man kan kombinera skolarbete och ishockey. Det hade jag absolut. Ja.
Rickard Grönborgvägen då? Hade du velat gå?
Ja, ja, absolut.
Svenska ishockeyförbundet beslutar att hockey ska spelas med 4 utespelare och inte 5. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag?
Ja, det gör det. Ju mer is och ju mer tekniska och spelskickliga kvaliteter du har i en spelargrupp, det kommer man ju tjäna på. Det tror jag absolut. I och med att 4 mot 4, då blir det en man mindre på isen, och det ökar ju någonstans möjligheterna för de skickliga spelarna, skulle jag vilja säga. Så att, det tror jag att det skulle göra oss mer konkurrenskraftiga.
Tror du alltså att de bästa lagen i, nu säger vi SHL eller Hockeyallsvenskan eller SDHL, att de skulle börja gasa ifrån de här andra som ligger lite längre ner, som kanske inte har samma förutsättningar som de här riktiga topplagen?
Ja, men det tror jag. Jag tror att fördelen som lagen som inte är lika bra som topplagen, det är ju att de kan krympa tid och is, så att säga. Medan skulle den möjligheten försvinna för den, ja, man säger de lite sämre lagen i alla ligor runt om i världen, då tror jag, vilket det blir i 4-mot-4 spel, det blir mer öppet och mindre möjlighet att stänga ner isen och tiden, då kommer det gynna mer skickliga spelare. Det är min fasta övertygelse, det vill säga de som har höga tekniska kvaliteter och med bra spelförståelse. Så där, det tror jag absolut skulle gagna den mer spela spelet spelan, och det skulle vara en nackdel för den spelartypen som kanske vill stänga ner is och tid, då, om man ser det skillnaden på de två spelare.
Du har en av Sveriges största talanger i föreningen, men du anser att han ännu inte är redo för A-lagsspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?
Oj, jag kan ju inte låta han spela för att han hotar att lämna, utan någonstans så vill vi allihop att han ska komma upp och spela i A-lagen, men det måste ju finnas en anledning till att jag inte släpper upp honom. Det kan vara med att han inte är där rent fysiskt och det finns en skaderisk, eller om det finns att jag inte kan spela han i powerplay, vilket kanske är hans rätta element oftast med de här unga, utan tycker att det är bättre att han spelar många minuter i juniorserierna. Så försöker jag ju förmedla den, och om inte han vill lyssna till den, då blir det ju till slut en skilsmässa oundvikligen. Men jag har inte riktigt varit med om det hittills i min tränarkarriär. Utan de bästa killarna där underifrån, de brukar snabbt hitta en väg in i A-laget och brukar kunna explodera. Så att jag är glad för att ha sluppit den. Men jag såg att det var faktiskt en sån situation i vintras, tror jag, i någon av klubbarna. Det blev en kille som var ända från den staden han är uppvuxen i som gick därifrån. Och det var säkert en sån situation i den klubben där han valde att flytta på sig.
Nu måste jag bara uppmärksamma lyssnarna på det, att det är Lysell som var i Frölunda som sedermera gick till Luleå då, när han kände att han inte fick den SHL-chans som han förtjänade.
Ja, men jag uppfattade det så utifrån. Sen vet jag inte om det är exakt vad som jag uppfattade det så. Jag tror nog Frölunda har varit tidigare ganska bra på att ta fram junior och hade nog en ganska stor plan för spelaren i frågan, men han hade lite bråttom. Ja, jag kan tycka ibland att klubbarna också borde få, när de har visat sig duktiga på att ta fram och jobba med talangfulla juniorer, borde de ju också få lite tålamod kanske från killarna i fråga, för att det är några av de här klubbarna som har gjort det väldigt bra över lång tid, så att någonstans så borde det finnas en tillit till klubbarna i fråga som har gjort det bra i alla fall, tycker jag.
Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in till organisationen?
Då lyfter jag in Johan Andersson i Zürich.
Just det, den tidigare videocoachen, assisterande i Tre Kronor också.
Exakt. Jag jobbade med Johan under lång tid på Svenska ishockeyförbundet. Dels uppe på kontoret där, men också drev i Rustinläger, och han hjälpte mig mycket med videocoaching och sånt. Och sen hade jag med honom på juniorlandslag, och det. Jag tyckte han var oerhört skicklig, kompetent och arbetsvillig, så att det är en väldigt bra videocoach och en ganska underskattad ledare som sprider bra humör, så att jag skulle ta med Johan Andersson.
Det var faktiskt precis det jag tänkte säga, att jag upplever honom som en av de mest underskattade personerna i hela hockeysverige och en stor doldis också. Du som känner honom väl, vad är det som gör honom speciell? För du har ju faktiskt möjlighet här att plocka från men hela världshyllan av hockeyledare, men du väljer ändå honom som är ett relativt litet namn i den här skaran.
Ja, nej, men det är väl också för att jag vet vem det är och jag har en relation till han, och jag vet hur oerhört kompetent han är och oerhört skicklig han är och hur otroligt mycket tid han lägger på att förmedla ett budskap, men också hur duktig han är att få sälja in budskapet. Så jag tycker att han liksom inte bara ger ut information, utan han kan faktiskt se till att det blir inlärt också av spelarna på ett väldigt bra sätt. Så att jag tycker att han är jätteduktig, och jag förstår att Rickard både tog med han upp på Tre Kronor och sen har tagit med han till Zürich, för att han är otroligt kompetent, otroligt duktig.
Ditt lag saknar en första center. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter, som dessutom är ekonomiskt möjlig att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom?
Nej.
Okej, det var rakt nej där.
Ja.
Varför?
Men någonstans så behöver du ju också ha bra människor i en grupp, och en grupp ska göra saker tillsammans, och går du ifrån det som ledare så tror jag att det får problem, och det här är ju faktiskt ett sånt fall där jag tror att du väljer en spelare för en människa, och det tror jag inte på.
Men om man ser så här att det är precis det där vi behöver, är det inte lätt att så här lockas av att ändå så här, han förtjänar en andra chans?
Alltså lockelsen finns ju där, men jag tycker att när man försöker rekrytera en spelare och man gör research och man kommer över en sån här typ av information, då försöker jag i alla fall passa och tacka nej. Så att jag försöker undvika det om jag har informationen, och i det här fallet har jag informationen, då kommer jag försöka passa och säga nej. Sen kan det ju vara att alla ska ha en andra chans, men för mig, om man har gjort det, ja, nu ska vi se. Det var andra gången du sa att han har problem i en klubb innan. Då är det en varningsflagga för mig, och då ska jag inte ta den spelaren. Jag vet ju att det finns ju några sådana spelare i NHL som är otroligt skickliga, men det är lite röd flagg kring. Och då när man vet det, skulle jag inte ta det som klubb. Och jag ser ju också att några av de spelarna, de klubbarna har inte gått så jättebra heller. Så att det blir ju inte 1+1 lika med 3, utan där blir liksom, även fast de spelarna är skickliga, så blir det lite minus för de klubbarna och organisationerna, så jag skulle akta mig.
För dig personligen som ledare då, finns det en risk att man säljer ut sig själv inför den övriga gruppen också, om vi inte ska prata om den här specifika spelaren?
Nej, men jag tror att om man tror på det jag tror på, att man ska göra saker tillsammans om man är en grupp, och det då ska man inte ha med sådana här spelare att göra. Men tror man bara på att det är individer som ska komma in och spela lite mer för sig själva eller vad det nu är må vara, då är det nog fritt fram och rekrytera den typ av spelare. Så jag tror att det har nog egentligen med min ledarfilosofi att göra i grunden, och min människosyn, det skulle jag tycka. Så att det är väl där jag kanske skiljer mig, att jag tycker att det är viktigt med att det är bra människor.
Du är en match ifrån att ta SM-guld med Skellefteå AIK. Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig jobb, men du måste ta det på studs. Vad väljer du?
Skellefteå AIK. Smickrande fråga såklart, med Skellefteå AIK i den situationen. Lite också uppfostrat till att avtal ska man hålla om man går in i något. Så absolut så är det smickrande att en NHL-klubb har av sig, men Skellefteå AIK i det fallet är mer för att jag har valt att göra resan med både klubben och den gruppen jag är i, men också att jag är uppfostrad till att avtal ska hållas.
Det känns ju lätt att svara på den frågan här och nu sommaren 21, men tror att det skulle vara så lätt att svara på den i, säg, april, maj, och det är New York Rangers som hör av sig och säger men vi vill ha in dig i ledarstaben, för det är ju en möjlighet som kanske aldrig kommer igen, om man ska vara helt krass.
Nej, absolut en stor möjlighet och jättesmickrande, men jag är nog inte så där så att jag svävar iväg heller som person över det. Jag hade tyckt att det var jättekul att få frågan, men jag är i här och nu och egentligen i det åtagande jag har, så att jag vill alltid göra klart det jag varit. Så att.
Sen kanske ett SM-guld ger ringar på vattnet och det andra lag som hör av sig efter det.
Ja, exakt.
Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen. Vilket väljer du?
Då väljer jag antingen Colorado eller Tampa.
Mm-hmm. Varför just de två NHL-lagen? Är det för att de för tillfället upplevs bäst i världen?
Ja, båda har ju faktiskt en möjlighet här de närmsta säsongerna att utmana och vinna Stanley Cup. Och det kittlar. Och jag kanske tror och tänker väl att kanske att det vore häftigt att få uppleva med någon av de klubbarna också. Men någon av de två skulle jag välja, för jag känner att båda har möjligheten att vinna här de närmaste åren. Och har väl hungern, och jag kan kanske tycka att det är tillräckligt bra anledning.
Du fick ju vara huvudtränare för drömmarnas klubb, i ditt huvud i alla fall, Djurgården. Hur upplevde du den skilsmässan och att ni gick skilda vägar?
Jag gjorde ju 5 år där och var väl klar där också, så att det var väl ingen större grej från min sida, särskilt när jag fick en annan utmaning som jag var otroligt intresserad av. Så att 5 år i en klubb är ganska lång tid i ishockeyns värld, så att jag får ju vara tacksam och glad för att jag fick chansen att träna, ja, som du sa, Djurgården. Det var på något vis en overklig situation när jag fick frågan, och det var en häftig grej för mig som barnsben har gått och tittat på dem och spelat och i min moderklubb. Så att få göra 5 år där var extremt häftigt. Skilsmässan var inte så dramatisk, utan jag meddelade att jag kommer ta mig an en ny utmaning när jag fick frågan, när vi diskuterade en framtida förlängning eller inte. Och jag kände väl också, jag försökte vara ärlig och säga, efter 5 år så var det dags för något nytt. Vilket kändes ganska bra, jag tror egentligen, framförallt för mig, men jag tror också att det kändes också för klubben helt okej där vi var. Vi var väl inte topplag länge, vilket vi både jag och klubben ville vara. Och det var väl liksom dags för något nytt, framförallt för mig, men jag tror också att klubben mådde bra. Det har jag ändå gjort 5 år. Så att.
Kan du ändå känna att du har unfinished business där? Och att i framtiden, om frågan skulle dyka upp, att du ändå skulle vilja hoppa på det för att ta det där SM-guldet med Djurgården?
Ja, det är ju en hypotetisk fråga som
du sa
innan.
Ja, men det passar ganska mycket bra faktiskt i det här forumet.
Ja, men exakt. Ja, men det är klart att jag hade det som målsättning och målbild när jag var där, och vinna med dem. Jag kände att vi hade chansen där något av de där åren, framförallt kanske det året när jag tror det var Växjö som vann och åkte ut mot Skellefteå AIK i semifinal. Där kände att den gruppen var väldigt, väldigt bra och var liksom extremt tajta, och det fanns några bra toppspelare där, Ante Engqvist och René Bork och Lukas Weidemo. Jag kunde kanske inte just de grabbarna vara med när det drog ihop sig, utan var skadade, men jag kände att den gruppen var kanske den gruppen som hade haft störst chans under mina 5 år att vinna det där guldet. Nu åkte den gruppen ut till semifinal och någon annan grupp gick till final, men jag tyckte ändå att det var den gruppen som hade, så att säga, vinnarmentaliteten. Så att det var väl det året jag kände att chansen var som störst.
Robban, nu har Hockeypuls tåg nått slutstationen här och du är klar. Hur var det att grillas på det här sättet?
Ja, men det var intressant. Det var intressanta frågor och lite annorlunda frågor. Så att, det var väl kul.
Ja, sådana som du kanske inte har fått tidigare.
Ja, exakt. Det är verkligen inte de här standardfrågorna man får, utan här är lite annorlunda. Får man ju tänka till.
Precis. Robban, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast.
Ja, tack så mycket. Sköt om det.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här också. Podden är tillbaka nästa vecka igen med en ny gäst. Tack för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.